Välkommen till Spiritualistisk podd som ges ut av Stockholms Spiritualistiska förening.
Med Prallan Allsten och Mikael Ek. Välkomna.
Nu välkomnar vi Eva Mandelqvist som har skrivit Mediumskap i vardagen och har nu börjat göra en ny bok, en tvåa. Så vi är lite nyfikna på hur den fungerar och vad det som har förändrats. Så att det är intressant. Och vi vet inte så mycket mer om dig, men vi vet att du är copywriter i varje fall. Och vad jobbar du med? Man ser ju att du älskar att skriva när man läser din bok i varje fall.
Ja, det är väl det jag skriver. Jag är ju i grund och botten copywriter. Så jag jobbar ju med vanlig kommunikation eller marknadskommunikation på dagarna. Då. Så att jag har en kommunikationsbyrå. Så att jag har väl skrivit alltid. Ja. Hela mitt liv då.
Mm. Ja, men det märks nästan att du har kärlek till det så att säga.
Och sen bor du uppåt Borlänge till jag har förstått också. I en väldigt, det måste vara en av Sveriges märkligaste bynamn. Spraka har jag förstått att det uttalas. Men det stavas ju inte det på långa vägar alltså.
Spracha heter det. Det stavas Sprax-Kia med X och K i mitten och Y som är Yngve. Så det är ju en originell stavning. Och när vi flyttade hit så grät nästan barnens kompisar för de trodde vi skulle flytta till Polen. Men det är faktiskt ett gammalt namn här. Kia betyder inhägnad. Så det här, man gick hit med sina hästar. Så det finns både Gyllkia och Sprax-Kia. Men så blir det lite slang då, så blir det Spracha.
Ja, det är Spracha. Mm. Ja, det låter intressant. Ja.
Och då bor du, som jag förstått, på en prästgård också. Har du upp en prästgård, då tänker man ett gammalt hus och att det händer lite spännande saker där om man är medial och så.
Ja, man kunde önska det i alla fall. Ja, det har väl varit en del aktiviteter i huset. Inte så att vi har blivit störda, men när vi flyttade in så barnen som var i, då gick de mellanstadiet ungefär och högstadiet, då, de tyckte att det var lite läskigt och hörde en massa saker och så där. Så att jag har varit med om att jag varit själv hemma och sen så har det brakat till i badrummet och sen har tvålen bara flugit över hela på andra sidan rummet och sådär. Så, ja, lite sådär, men jag tycker det är mysigt. Jag vill ha mina spöken.
Självklart. Det är alltid trevligt.
Ja, jag vet ju att i boken så skriver jag att du tror inte riktigt att det finns några spöken, utan att det kanske är energiminne mer, men det verkar vara väldigt fart på de där energiminnena då.
Ja, och sen kan det ju andra som hälsar på också ju själv.
Det är nog både och. Det är nog inte bara energivinning. Jag tror absolut på att vi får besök av andliga besök. Det tror jag absolut. Jag har väl varit och besökt ett och annat hus också bara för att jag har varit nyfiken. Och man brukar väl hitta sina anledningar, vad som händer. Och det har ju i det fallet varit en kombination med att den här kvinnan som bodde där hade sin mormor som var runt henne och var lite orolig för henne. Men det var också aktiviteten i den här familjen. Det var lite problem med familjen som kom fram senare. Så de energierna, det andliga besöket och sen så stod nog huset på en plats också. Det var mycket energier för det var såna här meridianer där. Så det var där var det höll igång.
Ja. Det låter trevligt.
Du skriver också i egentligen skulle jag faktiskt vilja börja fråga hur började din andliga resa?
Du verkar ha hållit på
ganska länge.
Ja, det är nog inte så länge. Eller jag har väl egentligen levt lite förnekelse. Jag har sagt att jag aldrig haft några upplevelser som barn och så vidare. Och det skriver jag i den där boken. Jag är totalt oandlig i min grund ungefär. Men när jag har processat och jobbat nu några år så ser jag att det hände viss grejer. Men de var inte något märkvärdigt. Så att jag kopplar ju aldrig att det var det. Men jag hörde ju röster och jag såg ju saker. Men det var aldrig något som var konstigt. Eller jag var väldigt, väldigt mörkrädd. Så att jag förstod väl inte riktigt vad det där var för någonting. Men det som satt fart på det hela, det var när en nära släkting eller en väldigt ung man tog livet av sig. Och då kom mina livsfrågor, så här, varför och vad händer sen och så vidare. Och den pojken som är utseendemässigt en kopia av min son för de är släkt, han har varit en så fin andlig ledare genom min utveckling och dykt upp i alla kurssammanhang och så vidare. Så det började då, och sen vet du det, man börjar titta, det dyker upp en kurs och Mia Ottosson dök upp först av allt där. Så jag kommer ihåg att jag gick in i en bystuga där och så gick jag fram till henne och sa, ja, bara så du vet, jag tänker inte bli någon medium. Så att jag har varit väldigt bestämd och är det nästan fortfarande så här, jag är ingen medium. Och det är väl lite grann att jag inte velat boxa in mig. Jag har liksom inte känt att jag kan aldrig göra saker och ting i en färdig form. Liksom ha en sittning, ha en seans. Men jag vill kunna göra andra saker. Så att jag, det är väl lite så här, det är lite protest till formen. Det måste ju kunna finnas något mer man kan göra med det här. Och jag vet, jag satt på Arthur Findlay College och tittade runt 200 människor. Och så sa den här ledaren där att ja, ni är väl många som är här på spa nu då, för det var väl det ni har sagt hemma. Det var ju precis så. Man gömde sig lite grann med vad man höll på med. Och, så när jag klev ur garderoben, om vi ska kalla det för det, så blev ju många av mina vänner lite chockade. Liksom, och jag fick ju höra det här, men herregud, du som är så vanlig, kunde de säga. Håller du på med sånt där hokus pokus? Och sen så smyger de efter mig i köket. Och vet du, jag känner att det är någonting runt mig. Och så kan du se någonting? Så att, alltså, alla människor är smygandliga. Jag har inte träffat en enda som inte är det. Men det är liksom... Och jag använder det så pass tydligt nu. Så jag kan ju sitta på jobbet. Det var inte så länge sedan som jag hade ett kundbesök. Och jag... Eftersom jag var konsult så försökte jag hjälpa honom. Och jag läste av hela situationen. Och jag kunde, så grejen är att man kan ju ge råd. När man får en annan förståelse. Man ser ju saker. Man ser ju liksom in i själen. Och man ser ju mycket mer. Så man blir ju egentligen, man uppfattas som lite klokare. Då behöver man ju inte alltid berätta vad man gör. Men det handlar ju om liksom att hjälpa. Och det har väl varit viktigt för mig. Jag hade liksom ingen val att skriva den här boken. Jag brydde mig inte om det var någon som skulle läsa den överhuvudtaget egentligen. För jag hade ingen val. Jag var tvungen att göra den. Mm. Och så är det lite grann nu också. Att när den här gick i graven så tänkte jag att nu är jag klar med det där. Och då väcker man andevärlden mitt i natten och säger att du ska upp igen nu. Så hela sommaren har de väckt mig mitt i natten. Och så säger de åt mig, sätt dig och skriv, sätt dig och skriv. Mm. Och så har det bara rullat ut.
Har vi nämnt det att du faktiskt har skrivit Mediumskap i vardagen, den bok?
Det var väl också lite så att jag kallar för vanligt folk. Det var också för att avdramatisera det. Och det, de reaktioner jag fått har varit just det. Vad skönt att du plockar ner det. Att det inte är så märkvärdigt, utan att vi faktiskt är ganska många som kan närma oss det här. Utan att vi slutar i den här färdiga formen.
Ja, det är ju så, det är mycket som är andligt och är vanligt i vardagen som inte många vet eller förstår. Men som sagt, det är jättebra att man plockar ner det. För det här med mediala andliga, det finns ju liksom överallt egentligen. Ja. Så jag tycker det är väldigt klokt av dig att ha gjort det här. Tala om att det är i vardagen, att man kan använda det i vardagen. Så de som går på kurserna kan ju liksom se att de behöver inte gå för att vara medium, utan de kan bara få lära sig att använda det.
Ja, personlig utveckling framförallt. Och som jag också skriver, bli medium i sitt eget liv kanske är det viktigaste innan vi ska börja leda alla andra.
Precis, ja. Absolut, det är jättebra.
Jag är ofta på kurser, så är det ganska quick fix där, att man ska gå några kurser och sen ska man liksom sätta igång och jobba som någon slags medium väldigt snabbt. Liksom. Men jag tror att just det där vardagliga som man kan använda mediumskapet, det har jag nog gjort hela livet. Sådär. Och till exempel, jag upptäckte sådana här saker som i trafiken. Jag tror att det är just det där med när man är väldigt avslappnad. Vilket jag är när jag kör, och det kanske många är. Men just att man ser saker som är dolda. Man vet att den där bilen kommer göra något konstigt om en liten stund. Och det känner jag som väldigt vardagligt mediumskap. Liksom, att kunna läsa av situationer och veta... Jag blir väl sällan förvånad när det händer någonting. För jag vet redan att någonting ska hända några sekunder senare. Oh. Både i trafiken och i livet överhuvudtaget. Alltså. Mm. Är det något du känner igen?
Ja, absolut. Och jag håller med också om att man kan inte utveckla sitt mediumskap fort. Utan det måste gå i den takt som ens personliga utveckling går. Så man kan inte skynda på den. Och jag har ju verkligen knarkat kurser. Jag har gått så galet mycket kurser. Så nu var det väldigt, väldigt länge sedan jag gick en enda kurs. För att man måste liksom... Det tar den tid det tar. Men det kom ju, det öppnas ju förmågor. Nu kan jag höra röster, det gjorde jag inte förut. Jag fick en röst i huvudet som sa åt mig att gå till doktorn till exempel. Och så gjorde jag det, och då var det ju en anledning att jag skulle gå till doktorn. Sen är det alltid svårt att veta vad som är vad. För man har ju sina rädslor här också. Och jag visste när mitt barnbarn nu skulle, han är snart 1,5 år. Men jag visste ju att han skulle komma innan föräldrarna. Jag fick lov att gå och vänta på att de skulle gå och kolla att de var gravida. Och herregud. Och jag visste att jag hade haft kontakt med den pojken. Jag fick kontakt med han när jag stod och duscha. Så att jag liksom, ja, min farmor är här. Och jag visste att det var en pojk. Och den första kontakten fick jag när jag var i Skottland under en ceremoni. Och då tittade jag kalendern sen. Det var den veckan som hans hjärta började slå. Och då hade jag en tidigare livupplevelse. Så att vi har mötts. Mm. Så okay. Det är lite nya dimensioner, och det är väl kanske där jag ändrar mig mest, det tidigare liv. För den boken ni har läst, där tror inte jag på tidigare liv. Jag har ingen erfarenhet av det, jag har inga bevis på det, och då tror jag inte på det. Men det är så med mediumskapet att ju mer vi utvecklas, ju mer verkligheter får vi tillgång till.
Precis.
Det är precis som, tror man inte på onda andar, då ser man inga onda andar. Tror man på onda andar, då ser man bara onda andar. Så att det beror ju på lite vilka verkligheter vi befinner oss i. Och nu har jag fått så mycket, vad jag tycker är bevis för att det finns livet. Ja, vi har många liv att leva.
Kan du berätta lite mer om det med tidigare liv? För jag tycker själv det är jättespännande. Och för mig skulle inte mediumskapet riktigt hänga ihop om det inte fanns tidigare liv. Och jag är övertygad om att det finns det, och att jag har haft olika indikationer på olika tidigare liv, och att jag nu arbetar med saker som jag har haft i tidigare liv och att arbeta igenom, känner jag också. Men jag vet att inom spiritualismen är det är delat liksom hur man ser på tidigare liv.
Ja, absolut. Ja, det är väldigt. Och det har väl att det är mycket bevisföring. Man vill alls ska kunna gå i bevis, men jag menar, hur kan vi bevisa kärlek? Hur kan vi bevisa, alltså, vi kan uppleva en massa saker som vi inte kan bevisa. Vi kan inte bevisa energi och sådär heller. Så jag har bara släppt på det. Ibland får man faktiskt bara ha tillit till att det jag känner är sant för mig är sant för mig. Så behöver det inte vara sant för någon annan. Men jag har gjort flera egna regressioner där jag har varit besökt i mina tidigare liv. Och det är ju så att det sätter sig också i kroppen. Och det trodde jag definitivt inte heller på. Men jag har ju jobbat till exempel med mina höfter. Och i samband med det gjort regressioner. Och kommit till tidigare liv. Och om det är fantasi. Det får väl vara så. Men jag har också lärt mig den tekniken. Och kan hjälpa andra. Och det som händer då. Är att jag kommer på samma plats som dem. Så jag ser samma saker. Så att då kan de säga så här. Oj, här var det gult. Och så ser jag det rapsfältet innan de har sagt det än. Så att jag ser och är med. Och jag kan hjälpa människor också till liksom själsmöten. När de får möta sin egen själ. Och då känner jag att då använder jag mediumskapet på ett sätt också. För vi har, jag tror det att själen är som en liten hårddisk. Eller vad man ska säga. Som inte dömer eller någonting, utan den bara samlar på sig alla liv och sen åker den vidare och sen dockar i det här som ska bli kropp eller hur man ska likna det då. Och så får vi tillgång till den information vi behöver för det här livet. Men det kan också vara att det släpper fram annan information om vi behöver det eller är redo för det. Det är vad jag tror nu. Och just det här med själ och ande och det tycker jag var jättesvårt i förra boken. Jag tycker det är svårt än, och vi kan inte säga att det är si eller så. Utan det är ett ständigt utforskande. Vi hade en spännande resa. Jag sitter i en transcirkel och vi ses varannan tisdag. Nej, varannan torsdag. Och så var vi till Skottland och till Callanish Stones där vi gjorde en ceremoni. Och där är så uppenbart att vi i den gruppen har haft tidigare liv. Och vi får sådana gemensamma upplevelser och hänger ihop på ett sånt spännande sätt som vi inte alls kan bevisa på något vis. Men den känslan är väldigt, 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 väldigt stark. Mm. Och vad är livet om inte en enda samling upplevelser och känslor?
Nej, nej, precis. Och sen är det ju att vara känslig, det är ju liksom väldigt svår definition, för det finns ju kärlek och allt sånt där i, så att det inte är så konstigt. Känslan kan man ju aldrig liksom göra någon statistik på eller sånt, så det är omöjligt. Men jag tänkte höra om din bok. Alltså nu har du skrivit den här Medlemskap i vardagen, men nu har du ändrat den. Ja. Och jag har förstått så, eller inte Meja och Meja Ottosson och Carina, nu sa jag svårt för hennes namn där, Tanaskovic, ja, just det. Ja. Mm. Och de är inte med den här gången, utan du har skrivit den själv då, så att säga. För du hade de som två mentorer förra gången, förstår jag.
Ja, precis. Och jag kände så här att om jag ska uppdatera den, så måste jag ju liksom sätta mig ner igen. Då måste vi gå igenom samma process en gång till, för att det har gått så pass många år, 2016. Mm. Det är ju så att tycker man exakt samma om allting, då har man ju stagnerat, utan vi har ju utvecklats. Så att jag tänker först bara uppdatera den lite grann, så den var lite up to date. Men sen började jag känna att jag tyckte väldigt mycket om olika saker och... jag var liksom redo att stå på egna ben, och sen är jag jättetacksam för den inputen, och de har ju hjälpt mig till att komma till den ståndpunkten som jag kunde liksom utgå från, och jag berättar för dem också att det här pågår, så att men då var det liksom, jag lyssnade mycket på vad andra sa i den här boken. Jag intervjuade otroligt många medium och frågade och reflekterade utifrån kurser och så. Och det känns ju kanske nu som jag har landat lite mer. Och kanske vidgat den andliga synen, så att det inte bara är spiritualismen heller. Utan jag har öppnat upp för taoismen till exempel. Som man har inom traditionell kinesisk medicin. Där du inte har en gud på samma sätt, utan du har orsak och verkan lite mer. Så att liksom... jag har nog vidgat begreppen lite grann. Men det är fortfarande... jag jobbar ju fortfarande med ungefär samma innehåll. Även om det är nya infallsvinklar. Så det är därför den får heta som en tvåa, kan man säga.
Okej.
Den kommer heta samma sak fast två.
Den kommer heta Medlemskap i vardagen 2, steget vidare heter den just nu. Vi får se, det är inte helt hundra fastställt allting. Det är process, så att vi får se hur det ser ut.
När kan vi se fram emot att läsa den ungefär?
Alltså jag har fått ett datum i mitt huvud, 11 november. Då ska den ligga ute på disk. Så att jag jobbar på som ett skollat troll här. Och samtidigt håller jag på med bok nummer 3. Som jag trodde skulle komma samtidigt. Men den har jag skjutit till februari. Och den handlar också om andlighet, men mer kopplat till kroppen. För den tycker jag att vi i den mediala branschen glömmer bort lite grann. Vi ser den som en farkost väldigt mycket. Och precis som du säger, att i trafiken så får du impulser och du känner att du som är på gång. Så är vi ganska duktiga och förnekar det kroppen försöker berätta för oss. Och hur man också kan använda... Ja, att lyssna på kroppen är också en del av det här. Att komma åt andligheten också via kroppen. Så att det är ytterligare en aspekt på det hela. Men då kommer basen mer det är en multidimensionell bas, kan man säga. Så att det finns både tankar från traditionell kinesisk medicin, men också spiritualismen och andlighet i stort.
Mm. Blir det ljudbok också?
Ja, jag är ju själv en sån som alltid lyssnar på ljudböcker. Mm. Så att jag ska väl bara lära mig hur man gör. Så att det är väl tanken på sikt. Sen tycker jag alltid om att hålla en bok. Och jag har förstått på feedbacken på den första boken att folk, de sätter in lappar och de går tillbaka till kapitel. Och så det är lite skönt att bläddra i den. Så att därför tänker jag lite på format och... typsnitt och mellan rubriker och sånt där nu, för att det ska faktiskt funka på det sättet också. För att det var någon som sa det. Jag har den där som en liten uppslagsbok, så går jag tillbaka och så kan jag reflektera. För det viktigaste för mig, och jag kanske är ödmjukare idag än när jag skrev den där, det finns inga svar. Liksom. Det finns bara din verklighet, din sanning. Då var jag ju lite sådär, ha, det finns inga onda andar. Och för att jag tyckte det var så skönt i spiritualismen att det fanns inga onda andar som kunde hoppa på mig och så ska driva, man ska driva ut och så, tycker jag var jätteskönt. Men det finns ju ändå människor vars verklighet det finns. Jag kan ju liksom inte bara säga att de har fel heller, utan det är deras verklighet. Mm. Jag försöker liksom att jag hoppas kunna starta processer och öppna upp för den andlighet som man vill söka.
Jag vill komma tillbaka till din bok. Vad är det som har förändrats mest? Meja Carina är borta, men vad har förändrats mer i liksom förändringen av boken så att säga? Eller del två? Eller är det mer en komplettering?
Ja, kanske en fördjupning snarare. Vissa kapitel är väl mer utvecklade än andra. Jag går mycket djupare på reinkarnation och tidigare liv. Jag har ett ganska gediget kapitel om ondska, demoner och onda andar. Jag är lite nyfiken på det, för titta vilken värld vi har just nu. Vad är det som händer i polarisering, i allt som sker? Det, liksom, man kan känna det hela kroppen, hur det bubblar. Liksom. Och vad är det då? Liksom, så att jag försöker även, utan att säga att så här är det, försöka liksom, vad är mänskligt, vad är energier, vad är det ena, vad är det andra? Jag tittar lite kristendomen, jag tittar liksom lite olika så där för att vad kommer ifrån det där liksom egentligen? Mm. Lite så, för att jag har varit väldigt snabb och förkasta liksom den kristna tron, för jag inte har varit troende på det sättet. Men sen har jag börjat intressera mig nu för mystiken och liksom det här, man går riktigt långt tillbaka, så man hamnar liksom i Egypten och riktigt tidiga läror som kanske ligger till grund för många saker. Där finns det väldigt mycket spännande. Så att jag har väl öppnat upp lite fler dörrar på glänt. Och kanske liksom att det förhoppningsvis är lite mer ett process. Det så det kanske är för vissa som blir... Ja, jag har den ute på remiss nu hos riktigt tuffa människor som ska tala om för mig nu att hur det är och så. Liksom. Ja, men liksom även... Jag pratar mycket, ja, lite mer bakgrund och mystik. Det här med olika verkligheter och vad är det som händer? Att vi kanske just nu den här transformationen, att vi når en högre medvetenhet hela tiden. Vad innebär det?
Finns det låter liksom som en väldigt filosofisk bok.
Det är lite mer filosofiskt, men jag är ju inte kanske så filosofisk i mitt uttryck. Jag är ju väldigt pragmatisk och praktisk och så liksom. Så att jag ger mycket vardagliga exempel och mina egna exempel vad jag stötte på och så liksom. Men det känns som att nu är vi i en tid när vi behöver andlighet mer än någonsin. Helt enkelt.
Precis, och andliga ledare framförallt, som, eller kanske inte just andliga ledare, men ledare som är andliga.
Som, ja, eller fler vakna människor överlag. Ja, liksom, att,
precis.
Och att börja tänka lite.
Nej, men jag menar, ta Putin till exempel, han är ju egentligen rädd. Han vill ju bara behålla allting. Nu ska han ju kontrollera alla ryssar också helt plötsligt. Så att, ja, så här, det är märklig värld vi lever i just nu.
Men det värsta, vi behöver väl inte ens gå till Ryssland längre?
Nej, det behöver
vi inte alls. Så ska kontrolleras.
Det var bara för liksom att jag läste så nyheterna igår att han var liksom, hade gjort ett dekret om att stänga ut, hålla koll på alla. Så att det, där behöver man inte alls gå dit. Vi har Google och vi har lite allt möjligt. Ja. Så det går till honom.
Sen har jag väl med kanske lite mer exempel också på vardagsmedium. Jag har en frisörska som jag lyfter fram och jag har en kiropraktor som båda använder mediumskapet i sitt jobb. För det vill jag också uppmuntra till. Att gå till en medial frisör, det är inte som att gå till en vanlig frisör. Det kan jag lova.
Men får man en annan frisyr eller får man meddelanden på köpet?
Nej, det blir... Nej, du får läsa boken. Nej, men den här kvinnan jag tänker på, det, alltså hon, för det första bara det att hon ser dem. Och hon, de hinner knappt mer än sätta sig i stolen, så börjar de berätta om saker och ting som liksom från väldigt djupa saker. Alltså de processar och de får ju vägledning, de får mer än bara en hårklippning, om man säger så. Att hon kan se dem och möta dem och så, det är väldigt, väldigt fint. För det handlar ju ändå om att, i syvende och sista handlar det om relationer. Och att det handlar ju om de levande människorna här. Hur vi ska ha det och så. Och det är väl där tycker jag liksom andevärld och så guidar och hjälper och så. Men det är ändå vi som lever här som ska få ihop det här i alla fall.
Måste man ta sig till Borlänge för att bli klippt av...
Nej, jag tror hon finns i Hedemora.
Ja, det var ju nästgård till Stockholm då.
Ja, vi kan ju åka till Växjö med Marie Strandgård, och klipper ju också. Men jag har ändå upptäckt att många som är massörer, kiropraktor och frisörer, de kommer ju oftast nära människor. Och de, det är många av dem som får fram, jag tror de får fram sin medialitet eller sin andlighet för att de är så nära och de får höra. Och sen självklart så är det många som slappnar av och lossnar hos en frisör eller en massör för att de får den där kontakten. Va? Så de möter
de är gärna terapeuter.
Ja, de är terapeuter.
De är terapeuter. Och tittar man på ordet terapeut så handlar det om att vara till service. Och vara ett medium. Att vara till service.
Precis.
Så att det är ju bara olika uttryck. Det är bara att man tror att formen ska vara att om du inte håller en seans eller en sittning, då är det inget medium. Och sen finns det såklart, som jag också skriver i boken, att vissa kan ju spela i proffsligan och andra på spela korpfotboll hela livet. Och så gäller också med mediumskapet, för att vi är inte på samma nivå allihopa. Och det är ingen tävling och inget sämre eller bättre, för alla behövs. Och det är snarare kanske ännu mer att det behövs på korpnivå, om man säger så. Då, att vi behöver se varandra och vi behöver... hjälpa medmänsklighet och komma framåt liksom, så att
det är
som där jag tror.
Ja, men det där med intuition till exempel, det är många som inte förlitar på sin intuition, så talar man om det, men gör som du känner eller med intuitionen ju. Och du har ju tagit upp det i din gamla bok också, intuition och inspiration ju. Och det har du utvecklat det också i nästa bok eller?
Ja, det finns med. Jag har behållit allt som jag tycker är viktigt. Så att det kommer att... jag kommer fortsätta orda om den högre intelligensen. Det här med relationer och att vi är andliga varelser. Och också egot är ju viktigt. Där vårt lilla mörker bor också. Men vi behöver vårt ego också, så att... det finns med. Livets vägvisare skriver jag ganska mycket om nu, den här inre kompassen och liksom hur man ska kunna jobba med sitt team. Och också ännu mer fördjupning i det här med själen. För tänk om det är så här, för de som vi nu tycker bara gör ont, elaka människor. Det kan ju vara så att de har i sin livsväg att komma hit till för att uppleva vad ondska är eller så. Om man tänker så att där uppe så kanske, om vi inte har något dömande i saker och ting, om vi tar någon etik och moral och ser att vi behöver bara ha olika upplevelser, så kanske det är ett sätt att, ja, vissa behöver hit för att uppleva ondska. Nästa gång så kanske man lever ett liv som man är jättegod. Och man kanske träffar de här människorna som man högg huvud av. Och så är man terapeut och gör dem healing. Alltså, det här vet vi inte. Men det är en teori som jag i alla fall spekulerar lite grann kring. För att för mig blir det lite lättare att förstå. Liksom, varför är det så här att... För det finns ju riktigt elaka människor och grymma människor och mycket grymhet. Vad handlar det om? Ja, det kanske är så. Jag vet inte.
Ja, men oftast är ju grymma människor är ju väldigt rädda. Många är de ju väldigt rädda för att, ja. Så de använder ju det grymma för att försvara sig ju. Oftast ju.
Ja. Men det kanske är den upplevelsen de behöver ha i det här.
Ja, precis.
Att vara rädda.
Ja, precis. Var rädda och bli grymma så att säga. Det är ju...
Ja. För jag menar... Och så trodde jag inte förut. För jag tänkte liksom att nej. Så de är bara vilse. Alla de här människorna är vilse. Och det är de väl på sätt och vis. De är vilse i det här livet och känner sig säkert vilse och allt det där som människor. Men på ett högre plan så kanske de har levt jättemånga liv och det här var bara ett ögonblick i allting annat. Det kanske har varit supergoda i andra liv. Så att jag tycker den där tanken är lite intressant att tänka i alla fall.
Jo, absolut. Jo.
Det får jag inte riktigt ihop, men alltså, jag tänker att om man då skulle ha en viss utvecklingsstadie, varför skulle man då i nästa liv gå ner och inte uttrycka det sin potential? Liksom? Varför skulle man gå ner och uttrycka en lägre potential?
Ja, det beror på om vi tänker linjärt, att det är en kurva som att du utvecklas linjärt. Men tänk om allting sker samtidigt och i det stora hela, i det kosmiska, så står du där och behöver olika ingredienser. För vi stoppar ju in moral hela tiden, vad är rätt och vad är fel och en högre. Sen tror jag absolut att själen utvecklas hela tiden. Men låt säga att du har bara haft så mycket godhet överallt så att ja, men du behöver verkligen förstå, du vill förstå vad är ondska. Ja, jag åker ner och testar och ser vad det är för någonting. För att liksom få känna på den känslan. Och sen får man såklart möta de här människorna som man har gjort fel mot. Jag säger inte att det är så här. Jag säger bara att det är en teori som andra teorier.
Ja, det är en spännande tanke. Det är en spännande tanke. Det är alltid roligt
jag tänker det. Jag har en nära vän och hon är också transmedium. Och hon har gått igenom så många liv där hon verkligen, hon säger jag ser hur jag är en krigsherre och jag hugger huvudet av folk. Och jag kan känna hur elak och grym jag är. Och hon är den mest fromma varelse idag som man kan tänka sig. Och hon jobbar liksom bara med helande i sitt nuvarande liv. Så att ja, det är lite utifrån de diskussionerna och det som jag själv också upplevt från tidigare liv och så. Så att, jag tror inte vi förstår allting. Så enkelt är det väl.
Nej.
Vi förstår inte allting här.
Ja, det är härligt. Det blir bara mer och mer spännande här. Jag ser fram emot din nästa bok med dig också. Det är roligt.
Jag kanske är lite kaxig sådär. För att jag är ju inte... jag tyckte det var så tryggt och skönt att vara i spiritualismens härliga liksom, positivitet. Jag kanske är lite mörkare i den här. För att jag... välja att utforska den sidan också.
Och sen har du givit ut en annan bok också, såg jag, som heter Gula boken.
Ja, gud, ja, det var länge sedan det. Ja,
ja, men det verkar också någon bok för att föra en framåt i livet i alla fall.
Ja, det var en reflektionskalender som jag också gjorde då. Jag tror jag körde den i 4 år eller någonting. Som jag gjorde i mitt vanliga jobb då. Och jag fortsätter att använda den tekniken. Men det handlar ju om att lära sig. Nu finns det ju så mycket sånt där. Men det fanns inte lika mycket då. Men att reflektera liksom över livet hela tiden. Vad som händer och sker. Så det var den.
Och det verkar ha ett årtal på sig, men finns det ett årtal för 2021 och 2022?
Nej, vi har inte gett ut dem på flera år nu, utan jag tror vi gjorde 4 utgåvor. Sen var det så svårt att få dem där att bära sig för att det började komma så mycket konkurrerande alternativ och det blev för tungt jobbat helt enkelt. Så vi gav upp där, tyvärr. Den var också väldigt omtyckt. Men det är så där. Man får prova och så får man ibland får man släppa taget.
Precis. Ja.
Men jag vet att du använder mediumskap för att föra tillsammans folk i grupper och sådär, berättar om i boken. Och jag tycker det var väldigt intressant just när man är i en grupp och i en gruppdynamik. Det är ju ganska komplext men jag kan tänka mig att just som medium att det blir enklare när man kan känna de här energierna som är. Jag vet själv när jag var gruppledare och sådär. Och sen har någon kanske efter en halvtimme kommit in ytterligare i gruppen och satt sig. Alltså då stannar ju allting upp. Så att det blir en väldigt energi i en grupp sådär. Men berätta mer hur du jobbar. Jag vet att du har jobbat mycket med grupper och sådär.
Ja, jag gör det sker ganska automatiskt du faktiskt. Men jag tycker det känns ju liksom när det är väldigt spretigt i en grupp. Och det handlar egentligen om bara närvaro och liksom medvetet jobba. Jag använder tankens kraft såklart att liksom skapa lugn eller vad jag nu får energi. Ibland får man använda hela kroppen. Man får gå in och liksom ställa sig och hoppa bredvid folk också. Det är ju ungefär som ja, men tänk en seans, ett med, ni vet när det bara går ner så här för att det går för sakta. Man bara, man somnar nästan. Man måste liksom igång och trigga igång det när man vill få folk att få lite action i saker och ting, få upp energierna. Så jag tror att många gör det här helt omedvetet. Men det handlar ju verkligen om vad man har för mindset, vad man utstrålar själv. Tar jag på mig rollen som lite gräddvisp, ja men då måste jag gå runt och vispa runt. Men det gäller ju, det är vad jag säger, det är vilka ord jag väljer. Jag kan ställa mig vid en grupp bara liksom och tänka att hur jag skjuter in energi. Och så börjar det liksom puttra och lite sådär. Så att jag tror att många gör det här utan att tänka på det. Faktiskt. Det är inte något konstigt utan det är väl bara att när man har utbildat sig och gått massa kurser hit och dit, så ju mer medveten man blir om vad man gör, så är det som att cykla. När du kan cykla så tänker du inte på att du cyklar sen, utan då använder du det bara. Precis som om jag coachar någon eller ska ge råd till någon, så känner jag in vilka ord jag ska välja och vad jag ska säga och inte säga. För att jag kan känna av situationen och vad som kommer att hända och ske. Också vad den personen klarar av att höra. Liksom den här finkänsligheten tycker jag är viktig. Liksom. Och det att möta människor och hjälpa dem vidare. Det tycker jag är vardagsmediumskap. Kanske det viktigaste. Och det är lätt med, och det som är lite tråkigt i det hela. Det här är ju lätt att göra. Ju mindre, när människor kommer längre ifrån. Ju mindre du känner nästan, ju enklare är det ju. Men den egna familjen är det svårare. Det är ju
Absolut.
svårare att liksom hantera den, för man har så mycket känslor och man har rädslor och man har, ja, det är så mycket så att
Jo,
ja,
det håller jag
man har
med
inte
om.
tillgång till det. Det var lite roligt, det var min kiropraktor som sa, ja men jag kan inte ge min fru någon behandling heller, hon bara skriker. Så det verkar vara så att massörer masserar inte heller sina respektive, utan det är som att och det är ganska skönt. Jag känner ju på mig ofta väldigt mycket vad som ska hända. Men tack och lov så har jag mest fel när det kommer till min egen familj. Tack och lov. För jag har som sagt, jag har min dotter i USA. Så att ibland så kan jag vakna mitt i natten och känna så här, hjälp, nu har det hänt henne någonting. Och så svarar hon inte när jag ringer. Och så börjar jag måla upp. Då får jag mina demoner, om man säger så, som bara härjar runt. Och så är det ingenting. Så att,
Nej, men
ja.
där är för mycket känslor med det, tror jag, och rädslor. Rädslor framför allt, tror jag. Just det känner jag
Ja.
själv med mina barn och så att barnbarn, så att ja, det är inte lätt.
Nej. Och jag tänker också att ju mer man börjar utforska mediumskapet och verkligen vill fördjupa sig i det här och vill liksom utveckla sig. Det är inte så att livet blir lättare, utan det kan ju snarare bli kämpigare.
Ja, men ändå någon form av trygghet, alltså personlig utveckling. Men så kommer det ju nya saker hela tiden, men som samtidigt så finns det väl en viss trygghet i den då, tycker jag. Eller?
Ja, alltså jag kan också vara väldigt vacklande i min tro vissa dagar.
Jo.
Så där så att liksom, men vad är det här? Jag tycker liksom, men det är ju det man får jobba på, att när det bränner till så ska man ju ha sin trygghet där. Men man får ju liksom jobba på det lite grann, eller
Absolut.
ganska mycket.
Absolut.
Jo, men det är skillnad också det här med andlighet, just att man kanske får ett annat perspektiv på det som händer en. Och just det där med att det där med tankarna, ofta när det händer någonting, det är tankarna på framtiden och den katastrof som ska komma när det här händer. Det är inte bara det som händer, utan det är tankarna på katastrofen. Och tror man inte på dem, så är det ju faktiskt en helt annan situation att vara i.
Absolut. Jag håller helt med. Så är det.
att kunna förstå att man är vittne till sina tankar och inte är sina tankar, är liksom, det gör en väldig skillnad.
Det är en väldig skillnad, ja. Verkligen.
Och det där med tankar, det är nog också att, alltså det finns nog väldigt mycket kollektiva tankar också. Och särskilt idag när alla tar del av alla medier, alltså nyhetsmedier menar jag. Och allting som händer i världen, det blir väldigt mycket kollektiva tankar som vi går och bär på och mal. Och mycket av det är naturligtvis katastroftankar, eftersom det är det vi blir matade med hela tiden.
Ja, ja. Det är väl det som är så fantastiskt med att skriva böcker, liksom att jag som skriver, jag är ju inte mina ord. För jag som person är helt irrelevant för dig som läser boken, utan det är det som det väcker hos dig. När du kommer att tänka på liknande saker du har varit med om och börja känna igen känslor, det är där frekvensen ligger. Liksom. Jag tycker det är lite fascinerande. Det är som med musik också, man kanske struntar fullständigt i den som sjunger, men den där rösten berör och eller musiken och så vidare. Så att den är ju bara liksom bärare, skicka ut det.
Allt konst och allt sånt som konstnärer säger, så det är upp till betraktaren. För jag menar, man kan ju få så olika intryck av en tavla eller en bild på olika sätt ju, vem man nu är. Man bär ju alltid sig själv med när man ser ju. Och även när man läser. Mm. Så att jag kan bara berätta en sjuk historia. Jag jobbade på ett ställe, då sa en kille till mig, läs Simon och ekarna. Du måste läsa Simon och ekarna. Ja visst. Och sen höll han på och tjata på mig hela tiden. Sen så hade jag läst den, så sa han, har du märkt hur förmenta och manipulerande kvinnorna är? Men snälla, så det är ju en kvinna som har skrivit det, och kvinnorna är ju de som är fantastiska i boken. Så han blev jättesur på mig. Men så pratade jag med en annan kollega då, va. Då säger han, ja, hans mamma lämnade honom när han 2 år. Så då har hans pappa gått och pratat illa om kvinnor hela hans uppväxt. Så han läste ju in det i böckerna ju.
Mm.
Och jag menar, om man läser Heim och lekarna, så finns ju inte dens hans uppfattning där någonstans egentligen.
Jag skriver ett helt kapitel om det, om tillgången till olika verkligheter. För det är precis som du säger, att det är verkligen vad vi har med oss i och vad vi öppnar för. Så att så är det.
Ja, men det låter bra att du har tagit upp det med. Ja, för en del tror ju liksom, har man sett den filmen så har man samma uppfattning, men det behöver man inte ha, va? För det är ju liksom, man bär ju med sig sin egen läsning så att säga.
Mm. Ja, och vi behöver få ha egna uppfattningar. Ja, vi ska absolut få våga uttrycka dem, och man måste få ha sin egen sanning. Och nu tycker jag i alla fall att det är väldigt uppenbart att vi är en värld just nu där vi måste tycka lika om vissa saker liksom. Ja. Det finns inget samtal längre, utan nu är det så här det är, punkt. Mm. Och det tycker jag är skrämmande. Det är det jag tycker som händer just nu.
Det håller jag med om. Absolut.
Och just det med att man dömer ut andra människor som andra. Dömer ut dem fullständigt. Det går inte ens att prata med dem.
Nej. Det finns inget samtal, utan det är liksom, vi är ju vana från politiken att den ena säger si och den andra säger så får man bilda sig en uppfattning, men nu får vi inte ens det. Jag tycker det är lite läskigt just nu, men jag tror att vi är någon stor transformation. Det är...
Jag är övertygad om det också grejer. Faktiskt.
Mm. Jo, man undrar ju också, för att en transformation ofta brukar det bli jobbigare innan det blir bättre. Och nu är det ju ganska mycket som är jobbigt. Helt enkelt. Förut har det varit jobbigt där, eller det varit jobbigt här, eller, men nu är det jobbigt globalt också. Och det är intressant.
Ja, det är jobbigt överallt.
Samma upplevelse just med
det. Och vi är delaktiga i det. Alla är delaktiga, fast ingen tror det. Det är den känslan jag har. Det är som ett stort spel och alla är med i det här. Och ingen förstår det. Så känns det.
Ja. Ja.
Ja, det är en spännande tid i alla fall.
Mm. Det är
spännande. Om man väljer att se det så. Nej, men jag tänkte, du pratade förut om sång lite, Eva. Jag såg att du hade ett samarbete med Anki Kjellström. Och ni hade en Föredragskonsert. Läste jag rätt där? Föredragskonsert låter ju väldigt spännande.
Ja, det var jättespännande. För vi, när den här boken var släppt så tänkte jag så här, ja, men kanske ska jag ut och prata om den. Eller jag började få förfrågningar om jag ville komma och prata om den. Då tänkte jag så här, men det vore kul att göra någonting med att verkligen jobba med energier på, så att man får uppleva energierna. Och jag började väl känna på det här lite grann på boksläppet som jag hade då, för då hade vi sång med. Så att det blev att vi åkte runt från Umeå ner till Skåne. Vi var på 12 platser och vi bokade inte en enda plats själv, utan det var människor som hörde av sig och ville som, att vi skulle komma helt enkelt. Ibland var det få människor, ibland var det många. Liksom. Så det var också helt olika. Men just att kunna berätta, varva berättandet med sånger som knöt an till det hela. Och framförallt den här pojken som jag berättade som tog sitt liv. Vi har en sång som är väldigt, han är alltid närvarande när vi sjunger den. Så att Anki, hon grät ju varenda gång vi gjorde det här nu. Hon brukar skoja att hon brukar, ja, hon gråter alltid när det blir känslosamt. Och det var så fint att kunna prata lite grann, det fick sjunka in. Och så tog vi en sång som passade ihop med det. Och så fick det sjunka in. Så när vi hade kört de där två timmarna så var det ingen som reste sig. Alla satt kvar. Och de satt kvar jättelänge. Och sen var det stora kramkalaset liksom och så. Så att det blev så... Ja, det var verkligen så där. Och om man nu ska prata om energier och att man kan manipulera med energier, så visste ju jag. Här kommer de att bli berörda. Här kommer de att gråta. Här kommer de att skratta. För att jag visste, jag hade det tempot. Och jag ville få dem att känna de här känslorna. Så det var ju verkligen energimanipulation. Men det var ju med ett gott syfte såklart. Att de skulle få känna. Och det var otroligt fint. Och det spelar liksom ingen roll ibland om det bara inte kommer någon många. Liksom, för att det är de här mötena och man ser liksom att det händer saker i människor. Så det var väldigt fint att få göra det. Och musiken ligger så nära mig och den vaknar ju väldigt sent. Eller den fanns väl där, men det tog, jag var ju 45 år innan jag ens vågade sjunga. Så att jag började väldigt sent min karriär och nu är jag farmor och nu har jag startat band. Så.
Häftigt. Ja, det låter jättehäftigt. För att, det borde man, förr i världen hade vi på Stockholms spiritualistiska förening och många andra föreningar en orgel och man sjöng. Jag tror man inledde med sång och man slutade med sång och sådär med orgel. Och det var framförallt salmer och sådär, men också det med som Mia och Karina, man får upp energin och det är möjligt att man kan kalla det manipulation. Men det är ju inte manipulation, utan det är ju...
Nej, ja, de upp med energin, det är ju så.
Man vill ju ha energin där man vill ha den. Liksom.
Absolut.
Och det är det som är ett problem på en vanlig seans ofta. Att folk sitter och är ganska spända när man kommer in på en seans, en stor seans. Alltså. Mm. Och de har allting möjligt i sitt bagage från dagen och sådär. Så det är inte lätt att jobba på ett sånt ställe.
Nej.
Så att, mer manipulation.
På ett ställe, då hade vi en riktig utmaning. Jag tror vi var i Örebro. Och sen var det några sån här death metal band som övade vägg i vägg. Så vi hörde någon sån här growla och skrek medan vi stod där och pratade om Gud och kärlek och hej och slet dem upp dörren, ni klara snart. Då fick man liksom verkligen träna på att hålla energin. Och ja, det är spännande. Och då var det också en kvinna som kom fram och tackade efteråt. Och så visade sig att de hade liksom suttit i bilen och åkt 3,5 timme bara för det här. Och då kändes det liksom så här att då lovar jag mig själv att hur trött jag än är. Man måste ge allt.
Mm. Härligt.
Liksom, det är så viktigt. Mm. Nej, musik är härligt. Det går rätt in i hjärtat. Det behöver liksom inte gå via hjärnan på något vis. Så att...
Och så vet jag att du jobbar med attraktionslagen också. Är det någonting du har fortsatt med? Eller är det en gammal, äldre?
Jag skriver ju lite grann om den. Det är ju frågan liksom vad den ska stå för. Är det liksom, jag har den med den här gången också. Den heter Attraktionslagen lycka eller begär. För den har ju blivit ganska materialistisk, den liksom amerikanska varianten. Den har ju liksom tappat bort vad det kanske handlar om egentligen. Och liksom sitta och önska sig pengar och fina bilar och lyxvillor. Och liksom, det är väl kanske inte det som tanken med från början, men jag tror absolut på det här att det är viktigt att tänka liksom vad man skickar ut som energi liksom, och vad man attraherar. Jag har alltid försökt att pränta i mina barn att hjälp den där personen eller var snäll mot den, även om du inte får någonting tillbaks mot av den, så kommer du från något annat håll. Så liksom Jag tycker det är lite tråkigt att det är en grej. Alltså attraktionslagen är som en metod på något vis. Jag tycker inte det är riktigt klokt. Det är som att tjäna pengar på någonting, på något naturligt egentligen.
Nej, men det är intressant det där när man ger någonting till någon. Och det kan ju vara ganska mycket man gör under ganska lång tid. Och sen får man inte så mycket tillbaka, för att den personen kanske har mått dåligt. Så ger man jättemycket och sen mår den personen bra. Och då är den personen inte behov av mig längre. Men det är inte så att jag är utan, inte belöning, men det är liksom det, just att det kommer någon annanstans ifrån också. Att för att annars så gör man ju saker för att få någonting tillbaka, och då blir det helt fel liksom. Jag kan inte kräva den personen. Ja, då blir det väldigt villkorat. Och vad vet jag om det sker imorgon eller om 1 eller 10 år, det vet man ju inte. Men att det handlar om en själv också, eller hur? Att man, självkänsla och sådär.
Och problemet är att vi speglar oss så mycket i andra människors ögon. Liksom. Den bild jag har av mig, det är ju hur, om jag pratar med dig och ser att det lyser dina, att du blir glad över någonting, ja, men då kanske jag fortsätter vara så, för att då vet jag hur jag... Alltså, vi tittar ju, vi speglar oss i andra. Och det kan bli lite tokigt, för det kan ju vara att det blir andras förväntningar som läggs på en. Så till slut vet man inte vem man är, för man försöker bara vara alla till lags, medvetet eller omedvetet. För att man vet, och det tror jag man börjar med redan när man är liten, att i vaggan kanske, jag vet hur jag får mina föräldrars gillande, jag vet hur jag får om jag är snäll, så kanske man går genom livet och är så snäll, så fast man är inte något snäll åt sig själv, för att man lyssnar aldrig inåt. Så att det är ju ofta så det är, att vi speglar oss, vi sätter oss vårt, vi ger oss värde genom andra, det är inte så schysst. Det här skriver jag också om, men nu vet jag knappt vilken bok det är, för det här är två olika böcker, så att det kanske är en andra bok.
Ja, men jag känner nog att som säger liksom, när deras son gör någonting bra, då säger jag, åh, duktig pojke, hela tiden affirmerar det här duktiga liksom. Jag tycker att det låter lite konstigt. Man skulle kunna göra någonting utan att hela tiden få direkt feedback på det. Utan bara att saker och ting får vara också. Liksom. Man behöver inte hela tiden tycka att man, vad man än gör, så ska man bli bedömd direkt. Liksom.
Ja, men det blir jag ledsen. Ja, förlåt.
Vad man kan göra, framförallt med barn, det är ju att säga vad glad jag blir när jag ser den här teckningen. Eller vad glad jag blir att jag ser att du är så glad av det här. Eller att du blir så sprallig. Men vi ska precis, det är en prestation i allting. Eller ställa frågor, liksom, hur känner du när du gör det här då? Liksom att, vi är väldigt sådär, värderingar och jämförelser är allt.
Ja, det blir ju lätt så, för jag ser ju på mitt barnbarn. För det första, när barn inte kan prata, då har de ju bara känslorna att ta in. Och det är svårt att tolka dem, hur en vuxen visar sina känslor. Men sen ser jag nu, när min dotter filmar mitt barnbarn, så kommer han sen, får jag se? Då ska han ju se på sig själv vad hon har filmat in ju. Så att, alltså man blir ju hela tiden påverkad, hela sitt liv ju. Och då hellre när man är liten, då tar man ju till alla uttryck som man kan ju och se. Så det är inte lätt.
Det är verkligen ett uppdrag att försöka få, för barnen har ju sin spiritualitet gratis från början. Och det gäller ju verkligen att hjälpa dem att hålla den kvar. Precis. Men det är inte så lätt, för då blir man ju kanske annorlunda i skolan och... Det kan ju vara, du kan vara 7 år och vara en väldigt vis gammal själ och liksom det skiner igenom och då blir du konstig och du kanske ser saker och sånt där och hur hanterar man det och man blir rädd och liksom så. Så att det gäller ju verkligen och jag hade en pojke som var här som han ville sitta och spela på ett sånt litet elpiano som vi hade. Och så kom han och hämtade mig. Kan du komma och ta bort gubben som står bredvid mig? Jag får inte spela i fred. Ja, men självklart. Och så följde jag med honom och sa, hörru du, nu får inte du vara här inne. Låt han spela i fred. Och så var han nöjd med det. Mm. Än att jag skulle ha sagt, men det finns ingen där. Nu hittar du på.
Mm.
Jo, så det gäller att möta dem i det där.
Mm. Det var härligt.
Jag har ett uppdrag att verkligen göra. Så det ser jag fram emot med mitt lilla barnbarn att försöka verkligen. Jag ser att han är så vis. Han har så mycket. Så att det ska jag. Jag ska försöka hålla kvar så gott det går.
Och Davids barn kanske är ännu mer öppnare än vad vi var på våran tid. Att det faktiskt har skett en evolution av medvetandet här. Förhoppningsvis. Jag har själv inga barn så jag kan inte bedöma det riktigt, men jag har hört flera som säger just att deras barn är mycket mer öppna än vad de själva var vid den åldern.
Ja, det ser vi väl på våran generation. Man kanske pratar mer, mina barn pratar ju med saker med mig som jag kanske inte har pratat med mina föräldrar om. Och så att, ja, du har helt rätt. Jag tror att vi blir öppnare och öppnare liksom. Mm. Men sen jag skriver om det också, vi är så rädda att uttrycka någon åsikt för att vi är så rädda att påverka dem. Vi ska inte indoktrinera dem. Utan vi lämnar dem ju helt ensamma med sin andlighet. Och det skriver jag också om i den här boken. Om jag kommer ihåg när jag var liten. Och vid något tillfälle. Jag låg i sängen och jag var så rädd att jag skulle dö. Och så skulle min mamma ut på dans. Så att jag kommer ihåg att hon luktade parfym. Och så ropade på henne. Mamma, mamma, jag var här. Jag är så rädd att jag ska dö. Och hon bara, nej då, sov du? Och så pep hon iväg. Men jag var ju där med min dödsångest och allt vad det var för någonting. Liksom, så man behöver ju ta sig de där stunderna liksom, och våga prata om kanske, vad händer sen? Vad tror du händer? Och när man dör. Och, så att man ändå har någon, där har vi Astrid Lindgren, tack och lov. Som i alla fall öppnat upp lite grann för det där med de böckerna. Men alltså att det inte behöver vara något konstigt.
Absolut. Jag vet att du håller på med en caustic art också och vi kanske inte inne tittar så mycket på det men, eller pratar, men man kan gå in, du har en hemsida, vad heter den?
Oj, ja, jag har en sida som heter encausticart.se, så där har jag lite galleri. Ja, jag hittar ju konsten i den här andligheten också. Det var väl också via Mia som hade det på någon kurs och så bara kändes det som. Men konst överhuvudtaget, jag har varit på Vedic Art den här helgen och först bestämde jag mig att jag aldrig mer skulle måla. För det var också så, det är så mycket med känslor och processer och så vidare. Och, så att det är spännande, det är verkligen om, och som hon sa den kursledaren, om alla människor målade så skulle alla människor vara snälla.
Mm. Ja, jag har träffat trumpna målare också så att jag vet inte.
Ja, men de har en process på duken där.
Ja, de har ju det oftast.
Ja. Ja. Nej, men det, både konst och musik är ju sånt som jag lyfter som liksom sånt som pratar som är liksom också andlig utveckling, men samtidigt som det inte behöver bara vara liksom att utöva något konstnärligt utan det kan ju faktiskt vara att du är en superduktig fotbollstränare eller den där som får kanske 100 ungar att växa och våga tro på sig själv. Tänk vad det är värt. Så att, liksom, att ha passion för någonting och vad den må vara. Liksom. Mm. Man tror att talanger handlar bara om liksom att åh, du kan rita, du kan sjunga men det finns ju liksom talanger, alla talanger inom allt.
Jag tycker det är ändå jättekul. Det verkar som det har hänt en massa saker när du börjar med det mediala. Du har varit jättebra på att skriva men sen har du akustisk sjung och band och allting. Så att jag menar, det måste ju hänt någonting.
Jag vågade prova. Jag måste säga att kanske saker och ting lades framför fötterna på mig så att jag inte fattat att jag snubblar över saker och ting. Men det är som att ha en stor källa som man hux flux får tillgång till och se att man har. Så att jag har sagt att jag ska bli en mästare på att prova.
Ja, men det låter
det som jag har dragning till.
Ja, men det är väl ett bra råd till andra också, att istället för att gå och tveka, att man hellre prövar. Sen om det inte funkar, ja, då kan man ju backa. Men istället för att gå och säga jag kan inte, så är det bättre att prova ju. Och då,
det finns inget, allt bidrar till växande, så är det. Allt som man vågar, som utmanar. Det som, där är det också lite jobbigt, man får ju kämpa lite grann där också. Det är inte bara liksom att glida fram, utan det är liksom lite kamp i det hela, men man växer ju.
Mm. Jo, absolut. Även om det är motgångar så växer man ju, och även om det är framgång så växer man ju. Så att...
Men, och då tänkte jag, vi går från konsten till filmkonsten. Mm. Och i varje slutet på varje avsnitt så vill vi ge en filmtips. Eva, har du något andligt? Helst ska du ju handla om någonting andligt då, filmtips.
Ja, och gud, vad heter den filmen om den härliga hunden som reinkarneras?
Ja, den har jag också sett.
En Lasse Hallström-film som handlar om en hund som reinkarneras. Man får följa i olika liv. Den har jag sett 3 gånger. Jag tycker ofta han har andliga aspekter i sina filmer.
Ja, det har han faktiskt.
Mm. Så en hund, inte, ja, det är ju inte mitt liv som hund. För det är något...
Jag har sett det. Jag tycker också den är helt underbar. Alltså, så att... Det roliga är ju att han kommer ju, ja, man ska ju inte spoila, men den är fantastisk. Som sagt, han möter ju olika miljöer genom sina liv ju, faktiskt, den här hunden. Ja, den är helt underbar, jag håller med. Det är något för dig att se, Micke, om du har sett den.
Mm.
Och, rekommenderar vi det till alla andra också som lyssnar. För...
Någonting här, jag tror att den heter A Dog's Purpose.
Ja, det gör
faktiskt.
Den, ja.
Och sen har han ju även A Dog's Purpose. Och sen har han ju också den här Hashiko. Det, ja, han har gjort den också, det är om en annan hund. Det är också en sån här fin.
Den är också fin. Ja.
Han ska göra en film av Hilma och Klint också.
Ja, just det.
Om
ska ha, ja, det ska han också göra. Ja,
mm.
Ja, det är med, absolut. Henne fick jag tips om när jag var i Kanada. Jag visste inte att vi hade en sån enormt stor konstnär från Sverige. Så jag fick åka ända dit för att höra att hon fanns. Så jag var tvungen att åka och börja kolla upp henne och hennes liv och hennes tavlor. Så ja, hon är en favorit.
Det kan jag berätta. Hennes konst var alltså gömd i flera 20 år ju. Sen var den uppe, sen var det uppe för ett tag 20 år sedan eller mer. På Liljevalchs och Moderna museet. Men sen dog intresset igen. Men sen så var det en kurator som tog upp henne nu för några år sedan. Och då blev det världens drive alltså. Så
ja,
det,
nej,
är
det är
fantastiskt.
Riktigt.
Ja, men hon är häftig. Mm, absolut.
Det var den mest populära utställningen på Moderna. Och sen gick den över på till Guggenheim. Och den mest sedda utställningen på Guggenheim i New York också.
Just det.
Mm. Det är häftigt. Jag har ett till filmtips som faktiskt handlar om medialitet och historisk medialitet, och den heter Kardec. Eller Kardec.
Ja,
det är Allan Kardec som är fransman, och tror jag, filmen är på portugisiska men den utspelar sig i Paris i början av 1800-talet, och han var ju spiritismens grundare. Och den här finns på Netflix, och den är jättespännande, och det börjar med sådana här bordsjanser, bord som flyger, och ja, massa så här mystiska saker, och hur han får kämpa för att försöka göra det här rumsrent då inom olika vetenskapliga akademier och sånt där, men ja, han får jobba minst sagt för den.
Vad sa du, kan du ta namnet på filmen igen?
Kardec, den heter bara Kardec, med K. Och sen C i slutet. Och han heter Allan Kardec.
Allan Kardec.
Ja, bra. Och, då ska jag kolla det. Spännande.
Finns på Netflix. Den är sevärd.
Tackar vi dig, Eva, för att du ställde upp. Jättekul att prata med dig. Kul, det blir alltid någonting av det. Absolut.
Tack så mycket, Eva.
Ja, så ser vi fram emot toppen, dina böcker här nu när de kommer. Och så får vi läsa dem.
Jajamän.
Ha det gott.
Tusen tack.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Thank you.